Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Johanna Hurtig-Wagrell och med
Elinor Svensson.
Yes, sannerligen.
Ja, ja visst.
Hallå, hallå.
Alltså jag var på Valborgsfest igår, det är första maj när vi spelar in.
Ja.
Och jag vaknade och bara så, oh jag bokis. Men det gör jag inte. Jag dricker inte.
Nej.
Det är så roligt att man liksom av ren rutin blir lite bakis.
Mm. Men jag har inte druckit, alltså jag kan dricka, men jag har inte gjort det så mycket på sistone. Jag har inte varit så sugen liksom, och du vet, tyckte det var väldigt skönt att inte göra det. Men jag blir också det.
Ja, och jag vet alltså, det kan ju vara dels socialt och dels kanske att man tar lite godis eller något, lite så här sockerbakis. Men jag tror det är mycket också rent psykologiskt. För att det känns verkligen som att man, men jag känner ju också efter ett tag när folk börjar bli fulla så känner jag också att jag börjar. Blir det lite?
Ja. Man hakar ju på.
Ja.
Gud
det.
Men sen också, jag tycker att det räcker. Jag kan vara hemma en kväll och ändå vakna bakis ibland. För att man typ bara har liksom allmäntillståndet är...
Gud ja.
Bakis.
Gud ja. Men det känns som att jag har sagt det innan. Men jag har liksom... Det senaste halvåret så har jag vaknat så många gånger av att så... Åh fy fan vad bakis jag är. Varför drack jag så mycket igår? Jag är dum i huvudet. Sen bara, visst, jag dricker inte. Och bara insett hur ofta jag har gått runt och tänkt så. Om att så här... Jag är så dum i huvudet. Allt detta är mitt fel. Att jag mår så här. För att om man har tagit 2 glas vin. Åh, vad dum i huvudet. Jävla idé. Alltså, att man går runt och hatar sig själv. Classic. Åh, jag hittar ännu en anledning att hata mig själv. Vad härligt det ska bli.
Ja, det är märkligt det där. Det är som en sån här fantomsmärta.
Ja, eller hur? Men också lite kul. För det går ju över väldigt snabbt.
Man tar det är skönt.
Tar lite kaffe, äter en frukost.
Har en liten dubbel trio, vet du. Så.
Ja.
Vad heter det? Jag har precis kollat klart på 2 säsonger av en jättebra serie som jag bara vill... Får jag bara säga vad den heter?
Mm.
Den heter Hacks på HBO Max.
Nice.
Och handlar om det här, alltså, absolut inte, vi får inte betalt för det här överhuvudtaget. Borde få, får inte. Nej, men det handlar om stand-up.
Okay.
Och det tycker jag alltid är så jävla mysigt. Och det var Kiki som sa, men kolla på den i alla fall. Det handlar liksom om typ en äldre stand-up-komiker som har så här residency i Las Vegas och en yngre liksom för, vad ska man säga, skämtskriva, alltså writer liksom, skriver för serier och sånt där, som vet anlitas för att hjälpa den här lite äldre då stand-up-kvinnan.
Ja. Yeah.
Så det är liksom, det är mycket så snack om skämt och sånt, men också väldigt, ja, men jag vet inte, den är bara, den är jättebra.
Så det är lite som en serie om dig och mig i princip.
Det är större åldersskillnad.
Aha, okej.
Okay. Och jag är inte så rik.
Men any day now.
Precis,
jag men, väntar vad bara. Kul. Men vet du vad jag har gjort? Ja, det vet du. Men nu ska ni också få veta det allihopa. Jag har ju sett Baby Reindeer.
Ja, just det. Du var så jävla rolig.
Jag hade en sån jävla myskväll när Daniel skulle gigga. Och bara sa, okej, nu har jag liksom 8 timmar framför mig här. Vad ska jag göra? Så bara, jag ska kolla på Baby Reindeer. Otroligt. Hola, nu kommer vi prata om Baby Reindeer. Och jag slänger här med in en liten spoilervarning. Det är inga jättestora spoils, så det är inte som att vi avslöjar det stora hela alltet. Liksom. Men lite grann, så om man vill se Baby Reindeer helt utan några förutfattade känslor, så kan man vara varnad och då kan man spola fram 12,5 minut. Pratar vi alltså om detta, så vi har mycket att säga om det. Så nu är ni varnade. Men ja, jag hade ju otroligt kul också. För när man ser något sånt själv så blir man ju så här, jag måste prata med någon. Ja. Och den här, det handlar ju om en kille som får en stalker. Och hon kallar honom Baby Reindeer. Och det är så jävla konstigt. Och sen så går hon in och kommenterar på hans jättegamla Facebook-posts. Så här, om han dricker någonting, hon bara, Thirsty Reindeer. Eller liksom, om han solar, bara, Sun Reindeer. Alltså, lägg. Ja, så dumt.
Ja.
Och om det är en bild på en annan tjej, hon bara, vem fan är det? Så jag gick in på din Instagram och bara scrollade ner på jättegamla bilder. Och bara, när du hade lockigt hår, jag bara, Curly Reindeer.
Alltså det roligaste var att det dök upp liksom från typ 9 år när jag var gravid. Och du bara, Pregnant Reindeer.
Pregnant Reindeer.
För jag var på Norra Brunn, så jag bara liksom, du vet, så bara jag tog upp mobilen liksom i pausen och bara, vad fan, har de gått in nu? Så bara, Pregnant Reindeer, så bara, vem fan är, och så här felstavat på exakt rätt sätt också, ät han.
Ja, för det var en bild på dig och Johan, och jag bara, vem fan är han? Fast jag skrev det liksom, och så skrev jag fel, och så bara, men det är perfekt ju, det är jättebra.
Det var så jävla bra.
Ja, det
var väldigt kul.
Mycket skoj med det. Men sen så tyckte jag också det var, jag blev väldigt självmedveten. Så direkt när du hade sett dem och svarat på dem, jag bara, okej, nu tar jag bort dem. För jag visste också inte heller, när jag, vid det laget, när du såg det, så hade det gått 2 timmar, så jag hade hunnit se några avsnitt till. Och den började bli så jävla mörk. Ja. Och jag bara, jag vet inte om detta är jätteolämpligt nu. För jag visste inte var serien skulle, var den skulle hamna. Så jag bara, okej, jag tar bort dem. Och så är det så jobbigt om någon ser om liksom 5 år. Bara, vadå, Reindeer? Jag bara, nej. Ja.
Det var vem fan är han?
Eller... Så jag ballade. Jag bangade med det. Va? Hallå.
Men alltså, hur bra är den?
Den var så jävla bra. Helvete alltså, vad jag kom in i den. Och drogs med på en känsloresa.
Ja, gud ja. Men alltså, det finns ju någonting som är så jävla spännande med, alltså, så många olika aspekter, men som typ att han inte är riktigt klar med det här när han skriver. Det här var ju jättenyligt, han kan ju inte vara klar med det nu.
Nej.
Alltså, och det märker jag, för jag läste massa intervjuer med honom. Han är fortfarande så här, nej, men jag hade ju en del i det. Alltså du vet, han har liksom inte, it's still in process, och det gör ju att hans historia blir liksom mycket mer genuin.
Ja.
På ett sätt, alltså, jag säger inte att man inte är genuin, fan. Men har man hunnit tänka på det liksom för mycket, eller liksom, du vet, är man klar med det, då blir det en annan berättelse.
Visst.
Än den faktiskt upplevda.
Och det blir inte lika köttigt liksom. Nej. Blodigt på något sätt. Alltså det var verkligen som att gå in rakt in i ett inre krig.
Och, ja.
Och jag gillar jättemycket. Alltså ibland när man kollar på serier eller filmer som är så här komplexa och väldigt genomtänkta och bla bla bla. Mycket subtila grejer. Så är det ju gött, tycker jag, att gå in efteråt och läsa på forum typ, eller på analyser där folk är så här, ja, sen så valde hon ju att göra så här på grund av hur detta hade påverkat henne. Och jag bara, aha, okej, bra, då vet jag det, för jag fattar inte det. Eller, jag sitter aldrig och tänker ut sånt liksom. Det är inte så jag kollar på serier och filmer. Jag bara låter dem skölja över mig, ju. Jag tänker inte så mycket. Men så därför var det också så jävla trevligt att han som det handlar om, att han liksom hade, han hade gjort det, han hade analyserat det här skeendet så jävla mycket, för det är ju baserat på en verklig händelse, det fattar ni, och liksom analyserade sig själv med voiceover medan det hände i serien liksom. Och det var så jävla intressant. Och bara så här, jaha, för det beslutet var ju skitkonstigt. Men det förklaras ju direkt av det han berättar nu. Och det han berättar senare ännu mer. Och man bara, okej. Alltså, det var så trevligt också.
Alltså det var, nej men det är så bjussigt. Alltså det, att han spelar också den egna rollen. Han behöver ju liksom verkligen, alltså det måste vara jättesvårt. Det är svårt bara att spela in liksom sexscener, men han spelar in våldtäktsscener som handlar om honom själv.
Mm.
Alltså det är ju...
Alltså...
Alltså,
för första avsnittet kollade jag direkt, så är det en skådespelare? Eller är det honom det handlar om? Och när jag såg att det var han, jag bara, oh fuck. Hur
alltså, han är ju skådespelare
orkar
också,
men... du?
Ja, nej.
Det är ju sjukt. Men det måste också vara terapeutiskt på något sätt att behöva göra allt detta.
Men det är verkligen så fruktansvärt utlämnande. Och sen så tyckte jag också att det var så otroligt så här, spännande för att alltså hela könsrollssituationen liksom bara löses upp framför en, om du förstår vad jag menar. Alltså att det är så himla, det här är ju liksom någonting som händer en man, som ändå är en klassisk historia som handlar om en kvinna, och det finns... liksom ett sätt att prata om det från samhället och ett sätt att prata om det bland kvinnor. Alltså du vet, det finns liksom en diskussion igång, och bara här kommer någon från, alltså bara beskriver det från, liksom, från insidan.
Mm.
Och liksom som är man.
Mm.
Men det är liksom det är exakt samma historia bara.
Mm.
Alltså det blir så...
Exakt, på grund av
omständigheter. Det blir så fruktansvärt befriande.
Ja, så är det liksom en helt 100% rimlig reverse liksom. Eller inte rimlig, men att man ser så tydligt hur det kunde bli så. Och hur det blir. Det är så jävla...
Och det finns liksom den här, det finns inget, det är, så här, det är inget så här rätt eller fel. Alltså men det är verkligen så här, ett offer är också ansvarig, taken som man ju har inifrån sig själv.
Mm.
Liksom. Det är det jag menar med att han är oklar. Med, alltså inte klar med det riktigt. Eller liksom att han är, vet, det här är hans process. Det är inte vår.
Mm.
Den är inte till för att säga liksom vad som är rätt eller fel eller någonting. It's just process.
Ja, och det låter ju säkert sjukt om man inte har sett det. Men ni kommer att fatta. Ni kommer att vara så, jo, men då så. När ni ser den. För den finns på Netflix. Baby Reindeer. Oh my god. Men för verkligen, fan vad han undersöker offrets ansvar i situationer. Och man är så här, Nej men slut.
Jag
älskar
verkligen
honom. Jag känner så mycket kärlek för den här människan. Åh.
Gud ja. Samtidigt som man sitter och bara, nej för helvete, du har bara betett dig som en normalt kännande person. Man får finnas till, liksom. Yeah. Man behöver inte förvänta sig, alltså du vet, det finns inget perfekt offer. Liksom, det är det som är fel att förvänta, du vet. Allt det där går ju igenom en som är liksom den logiska tanken.
Mm.
Medan man inte säger, ja, men det är inte att vara människa.
Nej.
Och vara logisk.
Gud, nej. Jag blev så jävla rörd nyligen när jag lyssnade på vår kompis Robin Berglund. Har ju haft en podd som heter Mina vännerboken. Han har fått lägga ner den nu för det tar för mycket tid, men han intervjuade människor med Mina vännerboken frågor. Och så var Måns Nilsson var med. Och du vet Anders och Måns.
Mm.
Och han är så jävla mysig. Jag tycker så mycket om honom. Känner honom privat. Lite grann. Men alltså, han sa något så jävla... Det träffade mig. Jag kommer inte ihåg vad frågan var. Men han var så här... Vi är liksom bara primater. Som växer upp i ett samhälle som vi verkligen inte är anpassade för. Och vi bara går runt och gör vårt allra bästa. Jag tycker inte man ska ha så höga krav på sig själv. För vi är liksom bokstavligt talat apor. Som liksom inte är i kapp vår egen utveckling. Eller något sånt där. Och jag tänker på det jätteofta.
Ja.
Att jag är så här, ja. Men det här samhället har ju växt ifrån oss. Vi är inte gjorda för detta. Och jag blev så jävla tröstad av det.
Mm.
Om jag känner mig så här värdelös. Eller att jag presterar dåligt. Eller något sånt där. Bara, men jag är bara en liten primat.
Mm. Jag är bara en liten person som försöker få det att gå ihop.
Eller hur?
Ja.
jag kan väl inte hjälpa att det blev så här. Nej, det kan jag verkligen inte. Det var otroligt skönt.
Ja.
Men jag tänker alltid på det när jag kollar på såna här serier där jag känner så jävla mycket kärlek för huvudpersonen. Och den är liksom alltså en riktig människa. Och tanken slår mig liksom en halv sekund. Bara, jag borde höra av mig till honom och berätta. Bara, nej, det borde jag verkligen inte. men man får en sån ett driv. Och bara, jag måste berätta att jag älskar honom. Jag tycker han är så bra. Och heja. liksom. Då tänker jag alltid på, åh gud, vad många psykopater som skriver till honom. Inte psykopater, bokstavligt talat. Men liksom gränslösare människor som hör av sig nu. Jag blir så, han får så jävla mycket mejl.
Ja.
Liksom, bara av min lilla impuls att höra av mig. Det berättar liksom att här, det finns folk som får den här impulsen som inte står emot den.
Ja, visst.
Det måste vara en resa han går igenom nu också. Såg
någon som hade postat på Threads också. Mm. Som var så här, fan. Den, alltså det var en bild på liksom Baby Reindeer-omslaget då, när han sitter på en buss med de här hunden. Och så ska jag säga, fan, den här personen, alltså, det är den här personen jag stör mig på mest i hela världen just nu.
Mm-hmm.
Alltså hata människan typ.
Huvudpersonen?
Mm. Det var på engelska.
Mm.
Och jag bara, but why? Du vet, bara började kolla lite i vad folk hade svarat och sådär.
Mm-hmm.
Och då var han såhär, ah, nu så hade han svarat lite längre. Jag bara, nu har jag kollat några avsnitt till. Jag fattar, jag är inte irriterad längre. Jag var, I'm not anymore, liksom.
Okej. Okay.
Och så här, jag bara insåg att så, men det där är ju igen fan rätt spännande, så att man även, för jag hade inte en tanke på att bli irriterad på honom.
Nej.
Liksom. Men det är ju också spännande med att så här, att den där personen ändå uttrycker liksom en verklighet som jag tror, alltså det var många som höll med också.
Mm.
Så här, ja, jag är med, jag blev också jätteirriterad förrän liksom. Alltså, du vet, för när han kommer in till polisen och polisen säger, varför har du inte alltså, anmält henne först nu, typ.
Ja.
Mm. Och då kände jag så här, men vad fan tror du? Det är inte så lätt att vara liksom victimized. Medans det är klart folk kommer tycka så här, men ta det samma människa.
Ja, men det var så liksom intressant. Och det var ju jätteroligt också. Det här är liksom första avsnittet, så det är ingen, jag skulle inte säga
men
att det
också är några spoiler alert. Alltså vill man se den så ska man ju, det kanske vi ska lägga in innan.
Ja, men snälla, vi har ju pratat om det i 10 minuter.
Ja, men jag menar att vi ska lägga in det innan. Alltså att vi lägger innan. Nu tänkte vi prata om Baby Reindeer. Så att,
ja, det får vi göra. Men jag tycker inte att vi har gjort några major spoilers egentligen. Men jag fattar också, det kanske inte är så, man kanske vill kolla helt orörd. Men jo, men det var så himla komiskt också ju, att han kommer in, ska anmäla till polisen, och polisen är så här, okej, okay, du är stalkad av en kvinna, okej, okay, vad har hon skickat typ för mail till dig, och så visar han ett på random, och han bara, okej, okay, det där var inte särskilt hotfullt, och är väldigt så här, jag tror inte på det överhuvudtaget, att detta skulle vara ett problem, vilken tönt du är, vilken mest du är. Sen säger han en grej till, och polisen bara, oj, varför har du inte anmält för nu? Man bara, well, because of this conversation that we just had, you crazy idiot.
Alltså. Och också så här, vad har han gjort som är så hotfullt? Man bara, stalkat mig. That is enough. That is enough.
Verkligen.
Speaking of which, jag har ett stalkingfall i veckans bonusavsnitt.
Oh, spännande.
Yes.
Very nice.
Men du, vi kanske ska dra igång det här.
Ja, det ska vi göra. Oh, hej!
Verkligen att du var tvungen att dra i en stor spak för att gå igång den här bumpen.
Jag såg framför mig ett tjockt rep som jag var tvungen att... Och där kom vignetten.
And we're going.
Ja. Jag ska berätta för dig om en kidnappning.
Oj, oj, oj.
Är du inte glad?
Nej. I'm getting there.
Ja. Vi är i Atlanta, Georgia, och året är 1968. Mm-hmm. Och 20-åriga Barbara Jane Mackle pluggar ekonomi på Emory University. Känner du igen namnet Barbara Mackle?
Nej.
Nej, kul. Jag bara tror ju att du känner igen alla nu, bara för att du kan allting. 1968 är vi.
68?
Mm. Mm.
Jag kan ingenting om 68.
Nej, du missade det året.
Ja.
Julen närmar sig 1968 och Barbara har fullt upp med sluttentor och sådär innan hon ska åka hem till familjen. Men det är liksom pandemi. i USA.
Yes.
Det är Hongkong-influensan.
Oh, right.
Som pågår. Och det hade inte jag hört talas om. Nej. Men det, jag bara sa, okej. Time is a flat circle.
Men det var så kul. Jag kommer ihåg att Filip och Fredrik typ pratade om det i sin podd. Att de bara, det här med att alla var så, vi kommer alltid komma ihåg den här tiden. Och du vet, det var så stort när det var pandemi.
Mm.
Och de bara, nej alltså, vi har haft pandemi jättemånga gånger. Och du vet, så här, det här kommer vi glömma. Och de fick så himla rätt efter liksom en månad av att vara pandemifria. Så var man så här, just det.
Ja, pandevad.
Ja, verkligen.
Men också att de här de åren, de kommer ju påverka oss mycket, men ingen kommer vilja höra om det, verkligen.
Nej, men du kommer ihåg då, de bara, det här kommer vi betala för länge, alltså länge framöver. Men nu när de bara, men det är också en rest från pandemin, man bara, men håll käften, den gamla ursäkten, den flyger inte längre.
Ja, yeah. Men jag och Daniel pratade också häromdagen om att vi har bott ihop i 4 år. Och bara, va? Är det bara 4 år? För vi flyttade ihop 1 april 2020.
Det är bara 4 år.
Alltså. Ja, så precis alltså när pandemin hade varit här i typ 2 veckor.
Mm.
Och då bara, så det blev ju liksom, att flytta ihop då var ju att bo ihop dubbelt så mycket än vad man brukar. Mm. Typ. Så det känns som 8. Men ja, mysigt. I alla fall, den här pandemin, Hongkong-influensan, det var hemvändande soldater från Vietnam som hade fört med sig den. Till USA då. Jag ska förresten säga att Maria Pettersson har hjälpt mig med research.
Ja, det ska du verkligen säga.
Detta är inte jag. Det är inte jag som pratar. Och det är också roligt med den här Hongkong-influensan för att det låter väldigt likt covid-19. Det blir liksom, jag tror att symptomen är som en vanlig influensa. Ja, det är lite svårt att hitta när man gör en slapp googling. Men jag läser på Wikipedia-sidan om effekterna i Sverige. Och där står det, de samhälleliga konsekvenserna, så som de framgick i medierna, var relativt få. En tydlig konsekvens av massinsjuknade i influensa blev att det var svårt att komma fram till Televerkets SOS-signal och mycket svårt att komma till läkare och sjuksköterskor. Besöksförbud infördes på sjukhusen och operationer fick skjutas upp. Däremot framkom en viss kritik mot regeringen för dålig beredskap mot Hongkong-influensan, där man menade att en bättre tillgång på vaccin tidigare hade minskat insjuknande frekvensen påtagligt. Låter det bekant?
Ja, jag tycker jag känner igen det. Jag tycker också jag känner igen att det har med Kina att göra.
Exakt. Asien, folk har varit där. Jag vet inte varför det heter Hongkong då. Om, ja, det behöver inte ha med saker att göra att folk...
Men de kanske hittade Vietnam. På igen för att svartmåla.
Ja, eller hur? You will never know. Men i alla fall. Det var många på Emory-campuset där hon pluggade då, Barbara. Mm. Som redan hade blivit sjuka och Barbara höll verkligen tummarna för att hon skulle klara sig. Mitt i all pluggstress liksom, med sluttentor och sådär.
Ja, det är inte då man vill bli sjuk.
Nej. Blev hon det? Ja.
Ja.
Jättesjuk. Hennes näsa rann konstant, hon hade jätteont i halsen, så ont så hon inte kunde prata. Men hon var så här, nej, jag ska klara tentorna. Det är ingenting för stå i vägen för mig.
Snyggt jobbat alltså.
Mm. Barbara föddes 19 oktober 1948 och har haft det nice so far, vad det verkar. Hon är dotter till Robert Mackel, som är södra Floridas största byggherre at the time. Och Barbaras morfar, Robert Mackel Sr., startade företaget, det här byggherreföretaget, under 1910, och det växte supersnabbt. 1945 så tog hans 3 söner över och utvecklade bland annat Key Biscayne-området och Pompano Beach i Miami. Så det är liksom hela jävla områden.
Shit, there's money.
Ja. Yeah. Och därför, de är ju så svinrika, framgångsrika, så pressen följer släkten väldigt noga. Man gör reportage om dem och liksom vad de har för sig. De beskrivs som en äldre upplaga av The Kardashians.
Men jag vill liksom säga, alltså jag blir imponerad.
Mm.
Alltså för att man blir så här, jag menar inte att jag gillar wealth hoarding. Jag tycker man kan bidra till samhället. Men det finns någonting som är så himla spännande med mig, så himla mycket pengar.
Ja.
Man blir ju ändå såhär, ja, jag vill veta.
Ja, för man, man tänker ju direkt på hur hade mitt liv förändrats om jag var mångmiljardär. Då vill man ju veta, hur lever de sitt liv? Vad gör de? Vad gör man om man har så mycket pengar? Liksom,
verkligen.
Det är klart man blir intresserad.
Vad har de för properties?
Mm. Så det var som The Kardashians, fast inte liksom the drama. Det var inte så mycket visst. Liksom...
De var inte lika public såklart, för det var inte fint då heller.
Nej, och det känns som att the wealthy people kanske inte var riktigt så inblandat i, jag vet inte, smutsiga kändisvärlden, om du fattar.
Nej, men det är det jag menar. Det var liksom inte fint.
Mm, ja, men exakt.
Alltså, det är väldigt nyligen man inte liksom... min generation tycker fortfarande det är jättepinsamt att ta en selfie.
Mm, exakt. Mm. Och så vet jag vet så var det ingen av de här döttrarna i familjen som liksom gifte sig med den tidens största rappare.
Nej, liksom. Nej, visst. Bara spelar du basket? Kom hit.
Ja.
Nope.
Så inte riktigt på samma sätt. Ja. Men om någon i familjen fyllde år så var tidningarna fulla dagen efter av bilder från födelsedagskalaset och sådär. Mm. Familjen hade en förmögenhet på 60-65 miljoner dollar. Vilket för den tiden var liksom astronomical.
Mm-hmm.
Så de var rika, vackra, beundrade och så vidare.
Barbaras pappa... Jag hade inte tackat nej till den summan nu. Alltså den summan nu hade ju varit pretty chill.
Mm. Det är liksom 600 miljoner. Hallå, det är helt galet. Barbaras pappa Robert älskar golf, för han är rik. Och han är mycket på Riviera. Det var verkligen som att jag var ett fordon som skulle upp för en backe. Riviera. Jag kommer inte upp. Riviera Country Club. Och det ligger precis bredvid familjens lyxiga herrgård i Coral Gables. Och han är också väldigt mycket på hästkapplöpningsbanan och han äger också tillsammans med sina bröder ett stall som föder upp travhästar. Väldigt klassisk. Jag är rik så golf och hästar då, antar jag.
Precis. I suppose.
Jag brukade gilla fotboll där. Men ja, nu är det golf och hästar.
Mm-hmm.
What can I do?
Where's my sailing boat?
Det är nästa på to-do-listen. Barbaras mamma Jane var ursprungligen från Pittsburgh och flyttade till Miami-området när hon var 15. Hennes familj ägde ett gäng hotell och kolgruvor. Så det var också a bit of money, I suppose. Mm. Och hon gifte sig med Robert 1943 när hon var 26. Och då hade hon en examen i ekonomi. Och hade jobbat för FBI under andra världskriget.
Nej.
Vad i helvete.
Men det låter kanske lite också som så här, lite överklassgrejen. Mm-hmm. Så under kriget, hur kan du bidra? Men the posh ladies might work, du vet, in the secretarial.
Eller hur, det kommer inte vara fabrikerna.
Nej.
Som han sätter sig, utan då är det... Do you have any openings in FBI? Well, yes, actually we do for you, Jane.
Har du en liten pennkjol, Måne? Då kan du spåra den.
Annars kan vi få någon, annars kan vi se till att någon gör det till dig. Det är liksom inga problem. Barbara, då, dottern. Mm. Det har gått bra för henne hittills i livet. Hon har gått på ett antal privata elitskolor och fått flera utmärkelser för att hon jobbar väldigt hårt i skolan. Och hon var både editor of the yearbook och valedictorian när hon gick ut high school.
Mycket snyggt.
Mycket.
Men också, I should think so. Alltså, I should hope so.
Vadå, är du rik så måste du vara duktig. Eller?
You better try your hardest.
Ja, men också, nej. Man behöver inte.
Nej, jag bara säger att från mitt perspektiv som väldigt avundsjuk så sitter man ju inte och tänker så här, älskling, tänk på dig själv. Utan man bara, nej men nu, och ska du ha de där pengarna, you better paddle. You better do something.
Ja, jag fattar. Hennes klasskompisar beskrev henne som mogen, sofistikerad och välklädd.
Otroligt.
Alltså kom hon ut stenrik ur, alltså föddes hon med monocken. Ur
vagin, ja.
Vagin, exakt. Enligt vissa var hon också väldigt blyg, men andra menade att hon har bara integritet och öppnar upp sig om hon lärde känna folk bättre.
Hon var bara lite dryg.
Alltså som brukligt är.
Ja, verkligen.
Vadå blyg? Hon har integritet, lägg dig inte i då.
Ja.
Hon har jättemycket pengar, du kallar inte henne blyg. Hösten 1966 började hon på Emory University och gick med i studentföreningen Delta, Delta, Delta.
Wow.
Otroligt.
Ah, nej. Nu får ni tänka om.
Ja. Det var dåtidens KKK. Nej, bara ska jag.
It's like KKK, but for rich people.
But and women. For beautiful women.
Beautiful women and races.
Ja, det är så himla fånigt. Man är så, man vill ju att de ska heta Delta Lambda Phi eller någonting.
Ja,
så bara okej, det. Delta Delta Delta. Ja, hon jobbade superhårt i alla fall på att ta sin examen och den här influensan var verkligen tradig för henne under sluttentorna då, december 1968. Lucia-dagen 13 december kommer hennes mamma Jane till Atlanta för att ta hand om sin sjuka dotter. Och då bor hon på hotellet Roadway Inn. Eller motellet var det till och med.
Var det motell?
Ja, typ.
Wow.
Jag vet
she
inte.
Went slammen.
Why she would stoop.
Nej, men verkligen. Ja. Det är musiken.
Eller hur? Hon kanske ville prova hur det var att vara en riktig människa.
Kom igen för fan, look alive.
Ja, men det låg nära universitetet i alla fall. Mm. Roadway Inn hette det. Och dagen därpå skulle Barbara då göra sin sista 3 timmars tenta. Och sen skulle hon och Jane åka hem till Miami och förbereda inför julen. Men Barbara blev så sjuk så hon kunde inte... Hon satte sig och började på tentan men hon kunde inte slutföra den.
Amen.
Så hon fick lämna salen tidigare än planerat. Universitetet hade sin egen vårdcentral för sina studenter. Men det var fullbokat flera dagar på grund av pandemin. Så det slutade med att Barbara fick följa med sin mamma till motellet och försökte kurera sig där ett tag innan de åkte till Miami. Mm. Så hon bara var där och mådde piss. Febersvettningar och hosta och så. Och det här motellet var långt ifrån femstjärnigt. Mm. Så det var ju verkligen inte tänkt att de skulle vara där en längre period. Men Barbara var så sjuk så det var ingen idé att åka därifrån.
Nej.
Och försöka resa hem. Men det fanns 2 sängar på rummet och en färg-tv. Så man klarar ju sig.
Ja, det är fan allt man behöver.
Ja, verkligen. Men den 17 december klockan 04 på morgonen så knackade på dörren till rum 173 där de bor. Barbara sover djupt och hör inte att det knackar. Men Jane hör och går upp på sängen. Innan hon öppnar frågar hon vem det är. Och rösten från andra sidan säger att den är väldigt auktoritär och uppfordrande. Och det är en man som hävdar att han är polis och insisterar på att han måste prata med Jane och Barbara. Och genom titthålet så ser Jane att mannen bär en polishatt och han låter trovärdig. Eller hon ser ju inte det, men hon tycker det. Mm. Han säger att det har hänt en bilolycka där en vit Ford har varit involverad. Den unga mannen som har varit med i olyckan har bett om att få prata med Barbara. Och Jane tänker direkt att det är Stuarts bil. Stuart Hunt Woodward är Barbaras bästa vän. Han är 1 år äldre än henne och har precis tagit examen i ekonomi på ett universitet i Pennsylvania. Och Jane har alltid trott att hennes dotter och Stuart var mer än vänner. Men de båda insisterade på att nej, det är inget romantiskt mellan oss, mamma. Sluta tjata, vi är bara vänner. Kan man få vara vän med en kille? Eller? Detta hittar jag på lite, men du fattar.
Mm. I get the sentiment.
Ja. Yeah. Stuart har stannat till i Atlanta för han passerade ändå det på vägen hem till sitt julfirande. Och han har nyligen varit och hälsat på Jane och Barbara i motellrummet. Mm. Så Jane öppnar dörren då och tänker att Stuart har råkat ut för en bilolycka. Och en bastant vit man i över 20-årsåldern kliver in och i handen håller han ett hagelgevär som han riktar mot Jane.
Men get out.
Mm. Bakom honom står ytterligare en ung man med en svart skidmask över huvudet. Och Jane kommer senare beskriva honom som... Han såg ut att vara i tonåren. Så ja. Lite mindre liksom.
Panik. Du vet, yngre tonåren. Du vet, de har ju inget konsekvenstänk eller empati eller någonting.
Verkligen.
Det hållet.
Också den mindre mannen / killen går in i motellrummet och stänger dörren efter sig. Mm. Och Barbara har vaknat och sprungit upp på sängen. Och den äldre mannen tvingar henne att vända ryggen mot honom. Och han injicerar ett lugnande medel i henne. Och sen binder han hennes händer och fötter. Samtidigt så trycker den yngre mannen en trasa indränkt i kloroform över Janes näsa och mun. Innan han binder hennes ben och händer också. Alltså kloroform. Hur retro.
Otroligt.
Och filmiskt.
Häng med, vi i framtiden nu.
Verkligen. Men Jane tuppar inte av så hon kan inte, hon blir ju bunden liksom, så hon tvingas bara helt hjälplöst titta på när de tvingar hennes dotter ut ur motellrummet.
Men alltså.
Hon har bara på sig sin pyjamasjacka i röd flanell och det är kallt ute och allt har gått så jävla fort så Jane fattar knappt vad som har hänt, men när männen har stuckit så börjar hon skrika efter hjälp. Hennes mun har blivit förtejpad, men tejpklistret är dåligt och släpper typ direkt.
Såklart, de är fattar men inte råd med mer tejp.
Eller hur? You know there is better tape to get?
You think we're doing this because we can afford the best tape? No!
That's why we're doing this! Så Jane skriker och skriker, men det är ingen som kommer. Hon lyckas ta sig upp och hon hoppar ut i korridoren med sina ihopbundna ben. Och hon vet inte vad hon ska bli av, så hon hoppar ut till parkeringen utanför, tar sig till Barbaras bil, det är en grön Firebird, och lyckas öppna bilen och sätter sig i förarsätet och trycker på biltutan och håller in den. Och hoppas att,
smart.
Ja, hoppas att någon på motellet ska vakna. Så jävla smart. Jag var så här,
verkligen.
Men Jane, varför hoppar du ut till bilen?
Jag med.
Ska du verkligen, köra iväg?
Vad håller du på med?
Ja, och sen bara, ah, you're a genius. I see.
Verkligen. I see, you're rich.
Ja. Exakt. Så det kommer vara så mycket växte upp med lite mindre pengar ton i det här avsnittet.
Ja, jag ska verkligen inte ens klaga, men du vet den där typen, ja, den har man ju sett på håll.
På tv.
Ja, verkligen.
I Se och Hör. Eller möjligtvis Svensk Damtidning. Receptionisten på motellet vaknar av biltutan och blir vansinnig. För det har hänt innan att patienter från ett närliggande liksom, mentalsjukhus, som det väl heter, har rymt och ställt till med en scen på motellet.
Finns det alltid ett närliggande mentalsjukhus på förr i tiden?
Jajamän!
Alltså, även i USA hade man ändå alltså, kanske en mer utbyggd psykvård då än vad man har nu. Var det så?
Nej,
alltså,
jag
kanske inte var så himla kul att vara där, vad fan vet jag. Men
det är en känsla. Ringback
Beckomberga. Ja.
Men verkligen. Och liksom, det som man beskriver i Sverige, eller i Stockholm är du aldrig mer än 10 meter från en råtta, eller vad det är man säger. Eller 2 meter, eller vad det nu är. Men det känns som, back in the day så var du aldrig mer än en kilometer från ett mentalsjukhus. Med ganska slapp säkerhet.
Ja, verkligen.
Det fanns alltid någon på rymmen. Så receptionisten tänker i alla fall att det är
slapp säkerhet och lite trist inställning till sina intagna.
Ja, gud ja. Inte the modern view of helping people. Utan mer tvångströja och elchocker kanske. Idag igen. Lite lugnande.
Inget staket.
Nej. Nej, det är väl onödigt.
Ja, varför hålla på?
Så receptionisten tänker att det är det som har hänt idag igen. Att det som sagt då någon som har rymt och ställt till med en scen på motellets parkering. Så hen ringer till nattvaktmästaren som går till parkeringen för att undersöka saken. Men han ser då en hysterisk kvinna sitta i en bil. Han suckar och säger åt henne, hey lady, shut up! You wake up all the guests! Och Jane försöker förklara situationen för honom, men han blir inte övertygad. Han
sluta!
Han tänker väl att hon är tokig. Du har ju tvångströja på dig nästan, eller du är ju bunden i alla fall.
Ja, du är i alla fall väldigt rik.
Ja, och men det är så konstigt också, han bara, så det är en mamma som har bråkat med sin dotter, jag fattar inte, varför måste du tuta för det? Så jävla dumt. Men han hjälper i alla fall Jane ta loss det hon är bunden med. Och sen så går han.
Men.
Och bara, tack för hjälpen. Men.
Alltså hans fru måste vara så besviken på honom varje dag.
Ja.
Alltså varje dag kommer han göra någonting så får hon bara. Oh.
Det kommer vara liksom, ja men det är så typiskt dig.
Ja.
Varför kan du inte bara, du är så nej jag ska inte lägga mig i. Lägg dig i.
Alltså, gud ja.
Jane springer tillbaka till motellrummet i alla fall och ringer polisen. Då är klockan 04:11. Lokal polis kommer dit snabbt och försöker undersöka vad som har hänt. Jane har också ringt sin man, Robert, och han gör sig redo för att åka till Atlanta direkt. Barbaras bästa vän, Stuart, kommer till motellet inom en timme och gör sitt bästa för att trösta Jane. Och han säger också till polisen att det här är såklart en kidnappning mot lösensumma. För familjen är ju svinrika. Det är ju rimligt. Och polisen tycker att jaha, det var väldigt snabbt för dig att dra den slutsatsen. Är det du som ligger bakom det här? De blir
misstänksamma. Pratar du med någon som är kompis med rika människor, då får man också, du vet, då kan man inte hålla på och tänka. För rika människor tänker jättekonstigt. Det är det enda jag har lärt mig om rika människor under åren som har gått. Rika människor har en helt annan typ av, jag vet inte, mind.
Hur menar du att det appliceras i den här situationen?
Nej, men man kan kanske inte tänka så här, oj vad snabbt den lösningen kom. Utan man får liksom tänka, just det, de tänker annorlunda. Så att vi får helt enkelt köpa det så länge och vänta lite med att jump to conclusions. Because they all think very differently.
Ja.
Alltså om man är rik och tar offense på det här vill jag bara säga att jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att it differs.
Ja, det är en annan verklighet.
Ja, det är en annan liksom
ett annat sätt bara.
Och det är en jävligt rimlig slutsats att
ja, det får man verkligen säga.
Att så här, dottern har blivit kidnappad. Pappan är liksom en del av en av delstatens rikaste familjer. Mm. I think it's good.
Ja, ja, alltså i det, jag vill också säga, i det circumstanset behöver man inte vara rik för att tänka så.
Nej, exakt.
Det är en helt ganska rimlig.
Det är Stuart som tänker det. Han är bara kompis.
Ja, han är bara kompis med de rika. Mm. Jo, men då har man viss insyn i det.
Ja, men exakt. 5 timmar senare, mellan klockan 9 och 10 på morgonen, så ringer telefonen hemma hos familjen Michael i Miami. Robert är fortfarande hemma, han svarar, och en okänd kvinna med spansk brytning pratar med honom. Jag tänkte direkt på när jag var i USA.
Jag ringer bara för att säga till dig.
Ja, men jag tänkte på när jag var i USA och berättade för dig efteråt hur, eller när vi var i New York City, och jag berättade för dig efteråt att jag hatar att jag är så himla dålig på att förstå vad folk säger när de har minsta brytning. För det känns så jävla, jag skäms ihjäl av det.
För om det är två olika brytningar som möts, det är klart att det inte är så jävla...
Ja, och när man liksom... När vi var då, jag och Daniel skulle käka frukost på en mexikansk diner typ. Och så var det en kvinna där som bröt ganska mycket från på liksom spanska. Och jag fattade liksom inte ett ord. Och hon var så jävla slapp också i liksom, eller slapp, men du vet, hon ansträngde sig inte för att...
Ja, men de pratar ju mycket slappare också. Alltså, ja. Det är ju liksom spanska.
Ja, precis. Men och hon så när vi gjorde min beställning och visste knappt vad jag beställde riktigt, för du vet, man bara home fries. Jag vet inte vad det är, men det låter väl bra. Det är stekt potatis tydligen. Och så frågade hon bara "Huevito?" Jag bara, "Va? Huevito?" Jag bara, "Yes." "Ah, whole wheat toast," var det hon sa. Och jag tyckte det var så roligt att du skrattade så jävla mycket. Jag sa, "Huevito."
"Huevito." Alltså, den är så himla bra.
Ja.
Men det var ju som, jag har sagt det 1000 gånger, men jag jobbade på kasino. Då var det ju verkligen, det där var man, alltså det var skitsvårt. För att framförallt så olika delar av Asien. Det kommer liksom säga saker med brytning, fast menar två olika saker. Typ så här. Om det var, jag kommer inte ihåg exakt nu, men om det var liksom nerifrån, alltså Sydostasien, när de sa 22, då var det 23. Och sa de 2010, så var det 22.
Oj!
Ja, men det var tvärtom om de var liksom typ uppifrån, om de var från Kina. Mm-hmm. Då var 2010, 23 och 22, 22.
Åh gud, vad svårt.
Så man var tvungen att ha liksom lite så här, man var tvungen liksom att ha med sig. Det där lärde man sig efter ett tag.
Mm.
Men för alla kommer ju ha det där.
Mm.
Från sin egna språk.
Jag har ju också, jag får ju panik direkt också, för jag tänker, jag borde fatta det här, men det, jag växte upp i Ballingslöv liksom. Det var ingen som hade brytning där. Så jag har ju liksom aldrig fått öva på det. Så det är inte så konstigt. Men,
jag pratar för sig väldigt, väldigt mycket skånska.
Ja, vadå då?
Mm. Nej, jag tänker att jag har ju ändå övat upp örat lite.
Ja, men min hjärna har ju fokuserat på att förstå vad skåningar säger. Fullt upp. Jag fick ju också panik när jag bodde med Sabina, och det var en granne som knackade på och sa, jag håller på att laga mat, och så bröt han på något och frågade om jag hade, så sa han, "Rök." Och jag bara, va? Rök? Behöver du tändare till gasspisen eller tändstickor eller vad då? Jag stod och liksom hade panik, och sen så till slut så förstod jag att han behövde lök. Och jag bara, varför är jag så dum i huvudet? Och gav honom typ så 14 röda lökar.
Jag går till affären nu och köper mer.
Ja, i alla fall. Kvinna ringer med spansk brytning och instruerar Robert att gå ut i trädgården och gräva under ett specifikt träd vid husets nordvästra hörn.
Det var obehagligt.
Ja, bara okej, ni har varit här, kul. Han gör som han blir tillsagd, och 15 centimeter ner i jorden ungefär så hittar han ett glasrör. Och i glasröret finns ett brev på 3 sidor. I brevet står det att Barbara har blivit kidnappad, och hon är för tillfället begravd i en ventilerad låda under jord.
Nej.
Jo. Hon har förnödenheter i lådan som räcker i cirka 7 dagar. Därefter kommer luften stängas av.
Nej.
Om han vill se sin dotter igen måste han betala $500,000. Och idag är det ungefär $4.4 miljoner.
Ja. Men hallå, det här är ju liksom så. Alltså fy fan vad äckligt.
Jag vet att det är så advanced. Jag får panik. Att det är så här, detta är meticulously planned.
Nej, men alltså jag skäms så mycket för att jag har varit så slänger nu. Men jag vill också, för till protokollet.
Du visste
att,
inte.
Ja, i och för sig, det här, det är den här podden. Jag hade kunnat ana vart vi var på väg. Men det här blev alldeles för mörkt för mig. Alltså, fy fan.
Det blev snabbt verkligt. Men då är det bra att vi har fått tramsa av oss innan det blev det. Då. Och instruktioner om hur pengarna ska levereras finns också. De är väldigt utförliga. Sedlarna ska vara i specifika valörer. De får inte ha serienummer i följd. De får inte heller vara äldre än från 1950. Och de ska rullas ihop i 1000 buntar och transporteras i en specifik typ av Samsonite-väska. Och när pengarna är fixade så ska Robert sätta in en annons i Miami Herald och den ska lyda: Loved one, please come home. We will pay all expenses and meet you anywhere at any time. Från your family. Mm. Så det är ju en noggrann plan som har gjorts. Och sen då ska Robert köra till avlämningsplatsen. Han ska ha en vit kostym på sig. Och han ska köra sin nyligen inköpta 1969 Lincoln. Lincoln. Och när han kommer till platsen så ska han då se en blinkande lampa som indikerar var han ska lämna väskan. Och sen kommer han få information om var Barbara är efter att han hade mött pengarna.
Okej.
Jätteobehagligt ju. Att allting är så jävla... Det är inte så här, vi hör av oss då om mer info, liksom pö om pö.
Nej.
Utan de vet allt redan.
Ja, men det är jätteobehagligt. Samtidigt som det är så, alltså, eller jag menar... Jätteobehagligt, framförallt att de är så jävla sadistiska. Att de är så här: no, det här kommer vara tortyr för henne tills ni har löst det. Så att det kommer finnas liksom, det finns en, alltså ni måste verkligen tänka på att ta det fort för we're torturing her.
Menar du med just själva den här lådan?
Ja.
Ja. Ja,
för det är ju tortyr. Det får väl ändå anse.
Jag tänkte, min första tanke var, nej, de har ju bara låst in henne. Alltså bara, just det, hon är en låda under jord. That's kind of torture.
Ja, yeah.
Yeah.
Och det är verkligen så här, och sen är allting helt ut, alltså det är så otroligt psykopat. Det är liksom verkligen så här, nej, här finns det inget medlidande. Er dotter är liksom i händerna på någon som kommer, alltså, fy fan.
Verkligen. Ja. Robert är såklart nära vän med FBI-chefen J. Edgar Hoover.
Nu snackar vi.
Visst, då är det en trevlig vän att ha. Det är som när man är sjuk. Man är sjuk på ett konstigt sätt och bara, jag behöver bara prata med en läkare. Och så känner man en läkare. Gud vad trevligt det är då.
Ja, det är alltså varje dag.
Så det är skönt för honom. Han kontaktar J. Edgar Hoover direkt. Och han säger till FBI direkt, Robert, att han kommer samarbeta med kidnapparen. Han kommer betala vad de vill ha. De är ju så rika. Så att Robert hade tydligen lätt kunnat betala 10 gånger så mycket pengar om det krävdes. Hoover försäkrar Robert om att han ska skicka de bästa agenterna han har till Atlanta. Han kontaktar agent Rex Schroeder som sätter sig på ett flyg till Atlanta.
Schroeder är ett väldigt bra namn.
Visst.
Man känner Schroeder. Respekt ju.
Eller hur? Det har funnits ett ö här, men det skiter vi i. Det här låter fetare. Schroeder. Så han åker till Atlanta för att ta över utredningen. Och Robert börjar direkt förbereda lösensumman och FBI pratar med Jane och Stewart på Roadway Inn. Schroeder frågar Jane om Stewart, men Jane försäkrar honom om att han är inte inblandad. Han är som en del av familjen. Han absolut inte. Mm. Och Stewart svarar på alla frågor och sen ber han om att, ska jag snälla få åka hem och fira jul nu? Och det får han. Men han sätter ändå ett gäng agenter på att övervaka Stewart.
Ja, det måste man väl.
Mm. Jane åker tillsammans med FBI tillbaka till Miami och Schroeder sätter upp en kommandocentral i familjens hem. Och nu har pressen fått nys om vad det som har hänt och det är såklart rätt många journalister utanför huset eller reportrar. Men de ser inte så mycket av vad som händer där inne, så de får bara hänga där och vänta. Samtidigt så förbereder banken lösensumman enligt instruktioner. Och så fort det är klart så ringer Robert till Miami Herald som publicerar annonsen i tidningen nästa dag. Robert vill inte att FBI ska vara med vid överlämningen och Schroeder håller med. Mm. Han är helt övertygad om att FBI kommer få fast kidnapparen när pengarna har bytt ägare, så att de kommer avvakta tills överlämningen har skett. Så jävla skönt att de bara, vi håller med, vi backar, gör den här grejen.
Men alltså det är det som är skönt med att vara rik och inflytelserik, va? Alltså att man får liksom call the shots.
Mm.
För det kan man bli så frustrerad av annars liksom, i såna här fall.
Det är ju någonting med rika också. Att de vet alltid vad de ska göra.
Det är inte alltid väl.
Nej, men det känns så. Du vet, det finns ett självförtroende. Mm. Som bara är medfött. Eller inetsat i dem. Bara, ja, men mitt nästa beslut, det kommer att vara rätt.
My next move is the thing.
Ja. Yeah. Och man står bredvid och bara, okej, okay, I guess you're right. Som du hör är jag väldigt bekväm med att vara bland rika människor.
Men det kan man väl inte vara. Det är väl det som är tanken, att man inte ska vara bekväm med dem.
Ja, men exakt. Det är ju byggt så, va? Och alltså, först, jag blev så chockad också. För jag har aldrig tänkt på mig själv som så här. Jag kommer från arbetarklass. Jag har inte liksom tänkt så mycket på att det påverkar mig. Men första gången jag träffade personer som kommer från pengar så var jag så, varför är jag rädd för den här människan? Varför är jag en liten mus?
Varför känner jag mig så himla liten? Obetydlig. Ja. Som att jag inte förstår. Det är något jag inte fattar här.
Ja, men det var en gång jag träffade en person som var liksom, en kompis kan man säga. Och hon var så självsäker och lugn. Och jag var så här, jag var lite nervös över att träffa henne. Och så stod Sabina bredvid. Och jag fick liksom känslan av att, jaha, nu menar hon att jag är oartig för att jag inte har presenterat Sabina för henne. Och jag var så, men hur fan kunde... Den här tanken har jag aldrig tänkt. Artighet kräver att jag presenterar den här människan för den här människan. Vad är det som händer?
Så mycket. Ja.
Alltså, jag var så chockad efteråt. Att det påverkade mig så mycket. Nu är jag van.
Ja, du umgås ju med mig.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, gud. Jag hade liksom inte heller tänkt... För jag är ju inte från en arbetarklassbakgrund alls. Jag är ju från liksom akademikerhåll.
Ja.
Men jag hade inte tänkt att det var så stor skillnad.
Nej.
Liksom.
Det ska ni inte tro heller. Ni ska gå runt och tro att ni är samma som dem.
Ja, men det är vi ju inte.
Nej.
Alls.
Klass.
Ja, visst. Visst är det kul att man får hålla på med något på fritiden också. Ja.
Jag som trodde att vi var klasskamrater.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nästa morgon i alla fall. Så han har satt in annonsen i tidningen. Det där är klart. Pengarna är klara. Nästa morgon kommer ett paket med posten till familjen Mackles hus. I paketet finns en polaroidbild av Barbara. Och hon ser ut att ligga i en avlång låda. Och hon håller upp ett papper där det står kidnapped. I paketet ligger också några av Barbaras ringar. Så det är väl något slags ytterligare bevis och ytterligare hot då. Jag ska se om jag kan skicka alltså den här bilden.
Det är så obehagligt.
Mm.
Oh.
Jag ska se om jag kan skicka den bilden till dig för att det har något. För hon ser lite glad ut. Och det är ju såklart ingenting som jag menar så här. Varför är du så glad? Utan mer så här, det är eerie.
Det är obehagligt.
Jag skickar den på Messenger nu.
Mm, jag fuckar. Oh! Och jag ser, hon ser ju liksom verkligen lite glad ut.
Och det ser ut som att hon är i en kista.
Mm.
Jätte obehagligt.
Ligger typ på en kudde liksom.
Ja.
Kidnapped.
Jag kan tänka mig att man är så här, vi ska skicka den här bilden till era till dina föräldrar och att hon bara, okej, då ska jag försöka liksom se lugn ut så att de inte blir så oroliga. Och liksom.
Hon kan inte vara drogad då?
Jo, hon hade ju fått något lugnande också. När...
Jag skulle gissa på att, för då, alltså, då mår man ju rätt okej ändå. Alltså det är ju ändå, alltså, jag tänker från kidnappars perspektivet så måste man väl nästan, för att man ska kunna hålla någon kidnappad, hålla dem lite sedated typ. Då kan man ju se lite sådär fläng ut.
Mm.
Ja, skitsamma, jag ska inte hålla på och gå händelserna i och så vidare.
Kidnapparna verkar i alla fall lite otåliga över att annonsen i tidningen kommer ut först nu. Vilket jag tycker är konstigt, för det har gått ganska snabbt.
Ja.
Men,
kommer ihåg det 60-talet, det går inte så fort då.
Nej, men exakt. Vi har väl inte VVV.
Ja, men det är själva kloroform. Det är inte framtiden. Nej. Kom igen.
Get with the program, baklänges. Uh-huh. De kontaktar familjen Mackles kyrka. Och utser en präst som heter John Mulcahy. Han är 32 år gammal. De utser honom till medlare. De liksom bara ringer kyrkan och bara, nu är du medlare. Så. Och de säger att telefonerna hos Michael säkert är avlyssnade vid det här laget. Så det är bättre att kommunicera via Mulcahy istället. John.
Okay.
Vid det här laget är pressen helt crazy. För de får inga detaljer från FBI. Och de vill väldigt gärna skriva mycket om detta såklart.
Mm.
Så det skrivs...
Men vi är lite villiga att riska hennes liv nämligen. Så att om ni bara kan ge oss lite detaljer så
give
det.
Us something. Just give us something. Så det skrivs massa artiklar baserade på rykten från lokala polisen. Lokala polisen verkar dessutom rätt sura över att de inte får vara med på detta. Mm. Man bara, okej, jag fattar, men gå.
Classic local police.
Ja. Så hela Florida försöker följa det här kidnappningsdramat då, men det finns inte så mycket info. Så ingen vet egentligen vad det är som händer. Vilket är bra.
Gud ja. Folk i Florida är inte kloka.
Mm. Okej. <Okay. laughs> Du vet, det är alligatorer då.
Nej, då.
Efter att ha sett annonsen i Miami Herald och efter att John Mulcahy har övertygat dem om att Robert kommer att samarbeta, FBI kommer inte lägga sig i, så känner kidnapparna att okej, bra, då informerar vi Robert om avlämningsplatsen. De ringer familjen Michaels hus klockan 04.05 på torsdagsmorgonen den 19 december. Robert får tydliga instruktioner om vart han ska köra och han kör iväg med lösensimman. Han kör längs Bird Road till 27th Avenue och där lägger han väskan på en strandvall som är torr för tillfället innan tidvattnet kommer in och lämnar platsen, och kidnapparna kommer dit strax efter via båt för att hämta pengarna. En massa FBI-agenter är utplacerade i Miami under tiden för överlämnandet, men de har då fått tydliga instruktioner om att de inte ska ingripa. De ska bara bevittna och se om de råkar... Och några kan se något som kan vara användbart senare. Kidnapparna har parkerat sin bil i ett närliggande område och några personer har ringt in till den lokala Miami-polisen om att de har sett en Volvo stå lite konstigt parkerad. Några har också rapporterat om att deras hundar har skällt på några som har rört sig genom deras trädgårdar på väg mot vattnet. Och så har vissa hört en båtmotor strax efter det. Vill du veta några som inte har fått några instruktioner om att inte ingripa?
Kanske allmän, alltså publiken, the public.
Den lokala Miami-polisen.
Den lokala polisen.
Som är lite sura då fortfarande. Vi får inte ens vara med och idag är kanske överlämnandet. Men får vi veta någonting? Nej! Nej, det är vi som brukar hålla säkerheten i den här stan. Men det är ingen som bryr sig om det. Så kan jag tänka mig att det lät.
But out.
Så när de får höra då, när allmänheten ringer in om den här Volvon och folk som har rört sig i trädgårdar och båt och bla bla bla. Så åker de dit direkt. Och när de ser två personer med en stor väska sitta i Volvon så går de fram till den. De två personerna går ut ur bilen och kutar iväg. Polisen sätter efter. Den ena Volvo-personen har ett gevär och avfyrar det två gånger mot polisen men missar. Polisen skjuter tillbaka. De missar också. Personer som inte har ett gevär bär på väskan med pengarna. Och under flykten så tappar personen den väskan. Och sen springer de två personerna från bilen åt olika håll. Och båda två försvinner snart i mörkret.
Men...
Så kvar står Miami-polisen med en väska med $500,000 i. Vad bra!
Vi räddade era pengar som ni ville ge bort.
Alltså så pinsamt när de kommer till FBI. Jag bara, vi hjälpte till. Vill ni ha den här eller vad?
Som en katt som kommer in med en liten liksom död mus.
Ja.
Han bara, alltså, gulligt, men hörni, you just, du vet.
Mm.
Vi, blood all over my carpet.
Ja.
Okay.
Så de har förstört överlämningen av pengarna. Vilket också, det är ju, FBI borde ju berättat för mig med polisen också vad det var som hände, gissar jag.
De hade kunnat sluta spela balla, faktiskt.
Verkligen. Men FBI är jättesura på att Miami-polisen har lagt sig i. Och Miami-polisen är jättesura tillbaka på FBI för att de inte har fått veta någonting innan då.
Mm. Ja, vad fan ska de göra när man får in tips i för sig?
Mm, eller hur? Det är bara kul att tänka att de går runt som jävla liksom kling och klang.
Mm.
Och bara, vi hittar de här pengarna, vill ni ha dem alla? Och Robert och Jane sitter hemma då och väntar på att få informationen om var Barbara är av kidnapparna. Mm. För de vet ju bara att överlämningen ska hända nu. Och det har gått 2 timmar sedan den var. Sen Robert lämnade pengarna.
Och deras längtan nu, alltså du vet.
Ja.
Uff.
Så de vet att telefonen borde ringa snart och vi borde snart få veta var Barbara är. Och då är det go time liksom. Men sen får de reda på av Schroeder vad det är som har hänt. Och blir såklart helt jävla förkrossade.
Alltså.
Kidnapparna har inte fått sina pengar och de har kommit undan.
Den lokala polisen kan forget about their funding.
Mm, det låter så.
Don't fuck with the rich.
Ja. Robert har inte sovit på 2 dygn och är helt utmattad. Nej. Och när han får reda på detta så bara bryter han ihop. Och
ja, gråter. Jag hade tappat det. Alltså det.
Ja.
Nivån på tappningen.
Du hade blivit så arg.
Men alltså.
Och Johan hade stått bredvid och bara, men ska vi kanske...
Ja, nej, alltså jag hade inte... Du vet, jag blir ju så arg så att jag inte ser.
Mm.
Det blir så svart.
Mm.
Bara.
Ja. Mm. Schroeder låter FBI gå ut med ett pressmeddelande som är en vädjan till kidnapparen från Robert Mackle. Det publiceras överallt på eftermiddagen den 19 och det sänds också på radio och tv. Jag ska läsa upp vad det står här. This message from Robert Mackle to the kidnappers who abducted his daughter was released to the Herald Thursday by the FBI at Mackle's request. Colon. I had nothing to do with the action Thursday morning of the Miami police who tried to arrest you and recovered the money which I had left for you. I regret that you did not get the money because my only interest is the safety of my daughter. I pray that you have not harmed my daughter. I did everything you told me to do and had nothing to do with the accidental appearance of Miami police on the scene. Please contact me again through any channel. I will do anything you ask so my daughter will be freed.
Ja, fy fan. Det är alltså värdigt ändå.
Mm.
Jävlar.
Verkligen. Och så här, förlåt, förlåt. Så tidning, radio, tv, bla bla bla. Alla går ut med detta. Så det lär ju komma fram. Men i alla fall så har FBI tillgång till kidnapparnas bil nu. Den lämnades ju där. Det är en blå Volvo från 1966 med registreringsskyltar från Massachusetts. Och den är registrerad på en 28-årig George Deacon. Och i bilen hittas rep, maskeringstejp och en skidmask. Och en massa polaroidbilder på en man i 20-årsåldern. Mm. Och vissa av bilderna är intima. Och på en bild är han naken. Förutom en polishatt som är liksom väl placerad. Gissningsvis framför Skrevus. Den här,
fan är frågan om.
Kommer du ihåg när de knackade på och sa det är polis och så hade de en polishatt i alla fall. Den har också lekt runt med lite på en fotosession tydligen.
Not so sanitary, maybe.
But very sexy.
Yes, yes.
Alltså tänk när kidnapparna liksom kommer på. Åh nej, bilderna. Bilderna är för fan i bilen.
Vart är bilderna på Robban?
Ja.
Jag har inte hittat. De var i bilen. Ja. Fan vad dumt ändå.
Ja. Robert och Jane känner inte igen mannen på bilderna.
Oh. Maybe if we remove the hat.
Åh gud. Alltså den här situationen. Bara visa de här polaroidbilderna. Bara, är detta någon du känner igen? Nej.
Det...
Man söker på George Deacon i brottsregistret. Men det finns ingen där. Och det finns väldigt lite information om ägaren till bilen.
Mm-hmm.
FBI letar över hela Miami efter en George Deacon. Och de hittar en som är anställd på ett universitet i Miami. Han anställdes för ett halvår sedan på den marinbiologiska institutionen. Han är labbassistent och han är den som kör båten under marina expeditioner. So he's into boat. Hans chef beskriver honom som väldigt väl kvalificerad och att han dessutom är väldigt händig. När man samlar in exemplar under expeditioner så behöver man förvara dem i ventilerade lådor. Och George har byggt flera sådana.
No. Okay.
FBI frågar Georges chef om honom och om han socialiserar med någon inom institutionen och sådär. De svarar att han verkar vara väldigt nära vän med en ung kvinna som heter Ruth. Hon är doktorand på universitetet och hon och George jobbar alltid tillsammans. De frågar hur Ruth ser ut och får svaret att hon är väldigt petit, kanske lite över 1,50. Och Jane beskriver ju den andra kidnapparen som en yngre pojke i tonåren kanske.
Just det.
Mm. Så FBI har ju antagit att det var två män som kidnappade Barbara, men nu tänker man att det kan ju vara Ruth och inte en tonårspojke.
Kan det vara att hon har Hispanic heritage?
Mån tro.
Mm-hmm.
Må hända. När Schroeder pratar med fler av Georges kollegor så får man veta att en kollega nyligen har köpt ett släp av George. Han ville bli av med det så fort som möjligt och sålde det billigt, så kollegan nappade på det. Och när FBI går igenom det här släpet så hittar de gammal post. Vissa brev är adresserade till George Deacon, men det finns också brev som är adresserade till Gary Stephen Christ. Samma okay. efternamn som Jesus. Alltså det stavas K-R-I-S-T. Så Jesus på svenska. Jesus svenska efternamn.
Mm.
Jesus Christ.
Gary Christ.
Ja. Ja, Christ är det kanske. Det var roligt att säga Christ. Gary Stephen Christ. Till skillnad från George Deacon så finns det mycket information om den här Gary Christ. Han är 23 år och har flera gånger gripits för bilstölder. 1967 rymde han från ett fängelse i norra California. Och sen dess har han inte setts till.
Okej.
Så polisen har ju då Garys fingeravtryck i sina arkiv. Så man jämför dem med fingeravtryck man hittar i Volvon och de matchar. George Deacon is Gary Christ. Gary Stephen Christ föddes i april 1945 i Aberdeen, Washington. Han tillbringade större delen av sin barndom i Alaska där hans pappa jobbade med laxfiske. Gary var en liten troublemaker. Snattade en massa och sådär. Och när han kom upp i tonåren så började han skära bilar. Han stal. Skära bilar. Han skickades till en reform school i Utah. Men rymde därifrån två gånger.
Det kan man inte lasta någon för. Det måste vara fruktansvärt på reform school i Utah.
Det låter inte som en dröm.
Nope.
Men det låter också som att Gary alltid, hela sitt liv, har varit så här: jag ska ha grejer.
Ja.
Och de tar jag. Liksom.
He's a horrible person. Alltså, verkligen.
Men ja, exakt. Man tänker på lilla barnet.
Ja, men man tänker på reformskol bara. Så känner man ju så här.
Han lyckades ta sin high school-examen 1963. Sen flyttade han till Redwood City i California. Och där träffade han 17-åriga Carmen Simmons. Som han gifte sig med 1965. Strax efter det föddes deras första son. Men några månader senare så dömdes Gary till ett 5-årigt fängelsestraff för bilstöld.
Perfekt timing.
Ja.
Alltså, verkligen.
Mm, vad skönt.
Snyggt jobbat.
Ja. Och knappt ett år senare så rymde Gary och hans cellkamrat genom att såga sönder stängerna som satt för deras cellfönster. Fick de den sågen i en tårta eller? Vad är det frågan?
Ja, men det måste de ha fått.
Ja.
Alltså man måste titta på Pippi Långstrump och bara kolla. Så supersmart ju.
Mm. Jag tänker väldigt så här, bröderna Dalton. Ja. Att det alltid var en jävla baguette med en bågfil. Flyktförsöket upptäcktes snabbt och Garys cellkamrat sköts till döds av vakterna medan de sprang. Men Gary lyckades kasta sig över stängslet och försvann in i skogen. Och efter det så verkar det som att han åkte tillbaka till sin familj då. Fru och barn.
Mm.
Så han och Carmen flyttade tillsammans till Massachusetts och påbörjade ett nytt liv tillsammans. 20-åriga Gary, eller han var nog lite mer än 20, nej, han var skitsamma. Han bytte ålder till 28 år och han bytte namnet till George Deacon. Och Carmen tog namnet Dorothy. George Deacon lyckades få anställning på MIT, Massachusetts Institute of Technology, som labbassistent då.
Okej.
Hans kollegor på MIT har pratat varmt om honom efter detta. De sa att han var extremt kunnig inom sitt område Han kunde vara lite svår att ha att göra med, för han var ofta på dåligt humör, men han ansågs bildad och respekterad.
Come on, people. Man kan förvänta sig att folk är trevliga.
Ja, men det var ändå sjukt. Han har ju bara tagit high school-examen med lite svårighet. Så det var ändå sjukt att han kunde så mycket.
Mm,
men han hade då pluggat i fängelset. Han hade studerat elektronik själv. Så förmodligen så blev han liksom självlärd på det sättet.
En liten smartis.
Mm. Så pass att han kunde jobba då med välutbildade människor utan att det märktes att han bara hade gått high school.
Välutbildade människor får vi också säga är lite av en fraud. I mean, speaking as one myself.
Mm.
Just saying.
Att det är lätt att fejka om man bara har rätt aura, eller?
Det är lätt att tro att om man är välutbildad så kan man så jävla mycket. But...
Mm. Ja. Ja, men det har verkligen hänt att jag har varit så här, men varför... Hur kan du vara en dumskalle när du är liksom doktor? Eller vad det nu är.
Om man bara... Det går så bra.
Det går, det går. Men i alla fall, Gary tycker väl inte att det är så kul att jobba och hålla på.
Nej.
Han har ju stora drömmar om pengar och berömmelse och allt sånt. Mm. Och han är trött på att bo trångt och köra halvdana bilar. Han vet att han har mer att ge. Mm. Eller då ta, kanske.
Ja, får man säga.
Det är ett givande eller snarare ett tagande, brukar han kanske säga. Så sommaren 1968 flyttar Gary och Carmen, eller Dorothy då, och deras nu två söner, en treåring och en nyfödd, till Miami. De flyttar in i en liten trailer på 14th Avenue och Gary, George, får anställning som labbassistent på University of Miami. Mm. Och där träffar Gary för första gången 25-åriga Ruth. Hon heter Ruth Eisenman Shire. Hon föddes i november 1942 i Honduras.
Mm-hmm.
Och hennes föräldrar var högutbildade. Ruth själv tog examen i både kemi, farmakologi och biologi på National University i Mexico City. Och hon var också väldigt språkkunnig. Hon pratade flytande spanska, tyska, franska och engelska.
Coolt.
Very cool. Sent på 60-talet flyttade hon till USA och kom till universitetet i Miami sent sommaren 1968. Där är hon doktorand, frågetecken, I don't know, inom biologi. Och till en början går det bra. Hon är omtyckt och får bra betyg. Men i september 1968 så råkar Ruth och Gary vara på samma båt, fartyg, under en marinexpedition. Så de tillbringar 2 veckor tillsammans på båten och det flörtas under hela vistelsen. Så det blir en passionerad romans mellan dem. Och Gary öppnar upp sig för Ruth och berättar om sitt kriminella förflutna. Och han berättar också om sina drömmar, att han har en plan om en kidnappning. Och han är helt säker på att den kommer lyckas. Det är liksom guaranteed.
Mm.
Ruth bara, fan vad nice, jag är på. Så när hon kommer hem från expeditionen i oktober så tömmer Ruth sitt bankkonto och börjar tillsammans med Gary planera inför den här kidnappningen. Och hon är så engagerad i allt att hon helt... glömmer bort eller skiter i sina studier. Så hennes betyg blir hastigt väldigt mycket sämre.
Mm. Ja, det måste ju vara doktorand, va? Om man fortfarande får betyg.
Just det, det har du rätt i. Jag vet inte.
Jag är inte helt säker på hur det funkar i USA. Betyg, jag vet inte. Men det känns inte som att om man har en postdoc... Ja, det kanske, jag vet inte.
Vet du, jag ska säga att det är mitt fel för att Maria hade skrivit att hon var doktorand. Och jag bara, heter inte doktor? Frågetecken. Men doktorand är alltså att man håller på att... För jag trodde doktorera. Att man, ja exakt, så heter det.
Mm.
Jag trodde att det hette att man har en doktorand i någonting. Det var därför jag trodde att jag rättade det här, men det gjorde jag inte. För jag bara vet ingenting om den akademiska världen.
Nej, just det.
Classic me. I alla fall, tidigt i december så säger Gary till Carmen, sin fru då, att han vill skiljas. Han berättar ingenting om kidnappningsplanerna eller om sin nya fjälla. Utan han bara tar sitt pick och pack och lämnar henne och barnen. Carmen åker tillbaka till California och flyttar in hos sina föräldrar. Samtidigt så tar både Gary och Ruth ledigt från sina jobb och börjar sätta planen i verket. Gary bygger en låda för ändamålet och den förvaras under tiden i hans trailer. Lådan är 240 cm lång, 60 cm bred och 90 cm hög. Ungefär som en kista.
Ja.
Och inuti lådan
jättesmal
finns...
Jättesmal säng också. Du vet, en 80-säng är omöjlig att sova i, 60 cm bred.
Mm. Like, det är för smalt.
Det är det verkligen.
Inuti lådan finns en batteridriven lampa, en luftpump och två ventilationsrör. Och de här rören kommer vara ovanför marken då, men de kommer knappt synas. Jag skickar en bild till dig nu på den här lådan.
Oh.
Eller en,
ja, men gud, panik
av den. Verkligen. Alltså just att
ska, alltså, åh, nej, men gud, panik.
Ja.
Gud, panik.
Hilfe. Gary lånar boken Social Register på biblioteket. Det är en bok.
Förlåt, jag ska inte bara säga gud, panik. Jag kanske ska förklara vad jag ser också. Ja. Det står liksom, det ligger liksom, de har så ritat. Det är en låda som ska vara under jord. Det är två stycken liksom rör som går ner i den. Så står en pil som står vänts, som ventilation.
Mm.
Och sen är det en fan liksom, som sitter på liksom väggen längst ner i lådan.
Mm.
Alltså som en, vad heter det då, fläkt.
Mm.
Och ett, typ en liten lampa.
Ja, och så har man också, det är ju som en ritning. Handritad. Och där har man också ritat liksom hur...
En liten tjej som ligger.
Ja.
Nej, men kul.
Man kan googla på Barbara Mackle Box. Så kan man hitta den bilden. Ja, jätteobehagligt. Gary lånar boken Social Register på biblioteket. Det är en bok om framstående familjer. Och där läser han om familjen Mackle och inser att Barbara är det perfekta kidnappningsoffret. Han tar reda på att hon pluggar på Emory University och han och Ruth kör dit och spanar på Barbara ett tag. Och hänger på campuset och frågar ut hennes klasskamrater om hennes rutiner och om hennes vänner. Och det var på det sättet som de fick information om Stuart och hans vita Ford. Som de då nämnde när de låtsades vara poliser. Sen kör de till Coral Gables och gräver ner glasröret, alltså huset där familjen Mackle bor. Och gräver ner glasröret med brevet i trädgården. Och sen tillbaka till Atlanta, där de får höra att Barbara är på Roadway Inn tillsammans med sin mamma Jane. Det var meningen att Ruth skulle hantera och söva ner Barbara, men hon verkar ha fått kalla fötter. Så hon vägrade. För hon kände, det verkar vara lite oväntat för dem, men hon kände väldigt mycket sympati för Barbara. Mer än vad Gary gjorde i alla fall.
Yeah.
Och när Ruth fick reda på att hon var sjuk så försökte hon övertala Gary om att de skulle lägga ner ett nässpray också i lådan. Men Gary sa nej. Det känns så... Alltså visst känns nässpray lite kvinnligt?
Ja, men det, alltså, det känns också...
Finns det inga män som vill använda nässpray?
Vad, Johan är helt galen, men han är okay. Andra sidan också tjej.
Ja.
Men vad heter det? Det finns ju också något så tydligt här i att hon är naiv och lite dum. Som går med, som liksom blir intresserad av den här planen liksom.
Ja, och liksom
det är någonting med att jag har aldrig fått leva mitt liv och jag förstår inte det här. Alltså det här är liksom ingenting jag kan relatera till. Så när det händer så blir de så här, oj, det här är ju på riktigt typ av grej. Men han
det här är
ju
en riktig människa.
Exakt, men att han är en seasoned psykopat.
Mm.
Så han förstår inte ens vad det är hon reagerar på.
Nej, eller hur? Det känns verkligen som att hon har tänkt att men det är bara en rik idiot, skitsamma. Och sen så bara, fuck, det är ju, det kunde varit jag detta i ett annat
under det är ju bara en person. Ja, men precis.
Verkligen.
Jag glömde att jag var empatisk.
Mm.
Mm.
Barbara var väldigt omtöcknad efter det här lugnande medlet då som hon fick medan de kidnappade henne.
Mm.
Och hon försökte sluddrande övertala sina kidnappare om att inte lägga henne i den här lådan. Hon var väl vettskrämd. Och Ruth veknade lite då. Men Gary bara tvingade ner Barbara i lådan. Och sen skruvar de på locket. Och innan de gör det så tar de den här polaroidbilden då. Som de skickar sen.
Det är därför hon ser sådär. För jag tycker att hon ser hög ut.
Ja.
Inte glad.
Nej, precis. Hon ser inte ut att vara så här, oh my god, take a photo, I'm so happy. Utan mer så Lucy.
Ja, exakt.
Så. Efter den här misslyckade överlämningen av lösensumman så splittrades ju paret, Ruth och Gary, under flykten från Miami-polisen. Och det var Ruth som hade tappat väskan med lösensumman. Hon fortsatte bara springa efter att polisen hade tappat bort henne också. Sprang, sprang, sprang. Och Gary gömde sig i ett närliggande träsk. Och han hade ingen möjlighet att kontakta henne efter detta. Så nu var han på egen hand och hon var det också. Men han var fast besluten om att slutföra den här planen då. För han har ju Barbara i en jävla låda i marken. Och
mm-hmm.
Ja, why not, antar jag att han kände. FBI övervakade alla möjliga flyktvägar ut från Miami. Men det fanns inte ett spår av varken Gary eller Ruth. FBIs pressmeddelande från Robert till kidnapparen publicerades den 19 december. Och runt midnatt så hör Gary av sig till Robert igen. Och de kom överens om en ny tid och ny plats. Och nu är både FBI och lokalpolisen helt överens om att bara låta det vara.
Ja.
Skönt. De har lärt sig sin lilla läxa. Berätta för Miami PD. Under natten så lämnar Robert av en ny väska med $500,000 i närheten av ett shoppingcenter. Gary kan hämta upp väskan i lugn och ro och på förmiddagen den 20 december ringer han FBIs växel och ger rätt vaga instruktioner om var Barbara finns. Hon är begravd på en plats på landet några kilometer utanför Atlanta. Och sen avslutas samtalet.
Nej, det är för lite.
Ja, alltså jag tror att han beskrev ju mer. Okay. Alltså lite mer men ändå vagt. Han beskrev ett område liksom.
Mm.
Men det var ett stort område. Så FBI skyndade dit för att genomsöka det. Det var så vaga instruktioner så FBI är lite skeptiska till om kidnapparen ens har sagt sanningen liksom, om vad hon är. Mm. Men efter några timmars letande så är det en agent som ser två rör som sticker upp ur marken i skogen. Så han ropar på de andra. Och av någon jävligt oklar anledning så har de inte med sig spadar.
Nej men...
Ja, alltså... Kan du fatta att vi glömde? Alltså, då har vi liksom gett oss ut här på landet. Leta efter en tjej som är nere. Och så vet du. Alltså jag trodde han packade ner spårarna och han trodde jag packade ner spårarna. Alltså så dumt.
Nej men alltså.
Alltså ni är FBI. Ha en spår. Ja
verkligen.
Ja. Så de får gräva med sina händer. I ren jävla panik.
Ja.
Som en cirkel. Alltså vad fan. Skärp. Ah, ja, det är lätt att vara efterklok. Ungefär en halv meter.
Där var det lite lätt att vara klok innan också.
Ja,
faktiskt.
Jo.
Det får man säga.
Jag älskar att säga lätt att vara efterklok, lite lättvindigt.
Ja.
I alla fall, ungefär en halv meter ner så stöter de på trälådan. Och det har ju gått mer än 3 dagar sedan Barbara kidnappades. Så FBI är inte särskilt hoppfulla om att hon är vid liv. Men så hörs plötsligt knackningen.
Hur många dagar hade det gått, sa du?
3.
3,
Men, så det här har gått snabbt tycker jag. Detta känns som att det har gått längre tid.
Ja.
Men så hör de plötsligt knackningar från inuti lådan. Och de får upp lådan och där är Barbara Mackle vid liv. Hon har gått ner 4 kilo. Hon är väldigt uttorkad. Men hon
de
är
hade inte lagt något vatten till henne?
Jag kommer till det.
Okay.
Hon har varit levande begravd i 83 timmar.
Ja.
Hennes första ord till agenterna var How are my parents?
Nej.
Alltså,
Hon är så sjuk också.
Hon hade hört fotstegen närma sig där uppe. Men hon hade då antagit att det var kidnapparna som kom tillbaka.
Mm.
För hon hade varit där nere så länge så hon hade liksom inte mycket fucks to give kvar i sig.
Nej,
och var så här, det är säkert de som kommer tillbaka. Säkert livrädd. Hon hörde att någon grävde. Så hon knackade för att hjälpa liksom, kidnapparna att hitta henne. Så sen när hon såg polisen så blev hon otroligt lättad, såklart. Hon har fortfarande på sig sin röda pyjamasjacka i flanell. Man tror att temperaturen i lådan har legat mellan 5 och 10 grader. Den batteridrivna lampan hade slocknat efter bara 3 timmar. Så i 80 timmar har hon legat bara i totalt mörker.
Men alltså, well done, asshole kidnappers. Ni får väl räkna lite på det.
Mm, visst. Så 3,333 dygn har hon legat. Alltså man hade ju blivit tokig. Hon hade inget begrepp om tid alls såklart. En av fläktarna där inne hade låtit jättemycket så hon hade lyckats stänga av den på något sätt.
Mm.
Vatten hade hon fått. Men när hon hade smakat av det så tyckte hon det smakade konstigt. Så hon hade inte velat dricka det.
Nej.
Och det var faktiskt preparerat med lugnande medel.
Ja.
Det hade kanske varit skönt att ha det, I don't know, men ändå good
nej,
for her,
fatta
egna beslut liksom, nej tack, det är bra. Hon hade knappt kunnat röra sig där inne såklart, så hon har mest, ja, hon har legat där. När agenterna hjälper henne upp så kan hon inte gå, så de lyfter henne och bär henne till bilen. Strax efter det så ringer J. Edgar Hoover själv till Robert Mackle och berättar den goda nyheten. En läkare undersöker Barbara, men hon själv säger att hon mår bra. Och det verkar hon faktiskt göra. Till läkaren sa hon, I just feel wonderful. I really do. Alltså,
okay.
Jag är så glad. Robert Jr., Barbaras bror, citeras i en nyhetsartikel senare samma kväll. Han säger, this will be the best Christmas we've ever had.
Alltså.
23 december skrivs hon ut från sjukhuset och får åka hem till familjehemmet i Coral Gables för att fira jul med sin familj.
Alltså.
Ja. Men nu vill man ju hitta Gary och Ruth.
Ja.
Gary är på väg västerut. Han och Ruth hade planer på att tillbringa resten av sina liv i Australien och bara leva på lösensumman. Har det gått?
Ja.
Men han vet ju inte vart Ruth har tagit vägen. Så han får ta till plan B. Han köper en båt i West Palm Beach. Han betalar kontant för båten. Lite sådär nonchalant. Han som sålde båten reagerade inte direkt. Han sa senare till Miami Herald, after all, this is a screwy business. People will pay you in all kinds of ways.
Ja, alltså folk i Florida, de är inte kloka. Det har vi ju sagt flera gånger nu. Det är klart.
Du har sagt. Ja. Men ja, det känns ju som ett jävla ställe. Min första referens till Florida.
Du skulle inte stå bakom massa människor från Florida. Jag kan inte tänka mig det.
Nej, just det, du har ju varit där mycket. Mycket, du har varit där. Min första referens till Florida är faktiskt serien Dexter. Så
ja, nej. Jag har sett det.
Not very normal. Men säljarens son i alla fall hade följt nyhetsrapporteringen av kidnappningen och föreslog till sin pappa att köparen faktiskt kunde vara en av kidnapparna. Så han övertygade sin pappa om att kontakta FBI. Very good son.
Very good. Ja, vissa är Florida. Still can do it.
Visst, the young people. Kustbevakningen hittar båten senare, övergiven i närheten av den lilla ön Hog Island. FBI antar att Gary har planerat att gömma sig där då, så de omringar ön. Men det är inte superlätt att hitta Gary där. Det är lite din drömplats på jorden kan man säga. Mm. Det är ett träskområde med svår terräng.
Perfekt.
Och det kryllar av ormar och alligatorer.
Mm.
Kul!
Det är ju min favorit. Mm. Ja, och den här jävla psykopaten är såklart helt obemärkt. Alltså att han gömde sig i ett träsk, så obviously.
Ja. Yeah. Man har sökhundar, men det är väldigt svårt för dem att söka. För det är lera överallt. Och liksom, ja, det är träsk.
Mm.
Och Gary är dessutom väl förberedd. Han har köpt en dykdräkt och dykutrustning. Och ligger och lurar i träsket. Som en liten alligator själv då. Så fort han hör någon närma sig så dyker han bara ner under ytan. Och stannar där tills de har tagit vidare. Med sökningen.
Han är inte klok.
Nej. Men till slut så hittar de honom. Och han tas till ett häkte i Fort Myers. Och det sätts en borgensumma, ironiskt nog, på $500,000.
Som, yes.
Som han ju har i sin lilla väska. Men han får inte komma åt dem. Sen tas han tillbaka till Atlanta, för det var där kidnappningen skedde.
Mm-hmm.
Ruth blir den första kvinnan någonsin att sättas på FBI's most wanted-lista. Kul ju.
Nämen,
tjejer kan.
Ja.
Ni tror att vi inte kan någonting, men det kan vi faktiskt. Hon håller sig undan polisen i 2,5 månader. Den 5 mars 1969 grips hon till slut i Norman, Oklahoma. Hon verkar ha hängt där efter att hon och Gary skildes åt. Hon träffade då en 18-årig kille som heter John Ray. Hon övertygade honom om att hon också var 18 och att hon hade rymt hemifrån för att hennes föräldrar hade misshandlat henne. John ordnade med både jobb och lägenhet till henne, men hon tyckte inte om det jobbet. Hon tyckte det var för låg lön. Hon är ju liksom
välutbildad. Är så bortskämd. Ruth, snälla.
Så hon sökte istället jobb som sköterska på Oklahoma Mental State Hospital.
Ja, såklart. För det finns det ju i närheten. Bakom
ja, precis. Och hon har precis träffat någon som hade rymt därifrån faktiskt. Hon fick det jobbet. Men vad hon inte visste var att alla nyanställda där fick lämna sina fingeravtryck. Och när de var lämnade så skickas de alltid till FBI för koll.
Ha.
Så inom en vecka satt hon i häktet. Hon erkände allt direkt. I maj 1969 skriver hon ett 2 sidor långt brev till familjen Mackel och ber om förlåtelse. Hon dömdes till 7 års fängelse men släpptes villkorligt efter 4 år. Och då deporterades hon tillbaka till Honduras. Och där är hon fortfarande än idag och luktar på blommorna.
På blommorna.
Gary nekade till brott.
Troligt ändå.
Jättebra. Han ville
hela tiden.
Mm. Han ville bestämt ha en rättegång. Åklagaren yrkade på dödsstraff, Men juryn menade att Barbara hade ju inte skadats fysiskt under kidnappningen. Och Gary hade ju sett till att hon hittades till slut. Så i maj 1969...
Det var riskerat hennes liv väldigt, väldigt... Ja. Nej, men visst, absolut.
Ja, men det var mer så här argument mot dödsstraff. Det var inte så här, så han är fri. Utan det var mer att i maj 1969 dömdes han då till livstidsfängelse.
Mm.
1972 skrev han en bok om sitt brott. Den fick titeln Life, The Man Who Kidnapped Barbara Mackle. Enligt källor har Gary på senare tid skrivit en egen Amazon-recension av den här boken.
Ja, just det. Jättebra.
Han gav den 5 stjärnor.
Det är alltså pinsamt. Ja, nej, visst.
Och så skrev han: The honesty of the author shines through the words. Even though the author is an acknowledged criminal who has done an awful crime.
Mm. Awful.
Alltså han är så ärlig. Och det är väl det som är det viktigaste egentligen, att man är ärlig. Tycker jag.
Alltså, han gjorde någonting awful. Ja. Men ändå.
Men ändå så är han väldigt ärlig i den här boken. Och det är guld värt.
Det var som, jag började kolla på Alla mot alla och så jag fattar, alltså jag förstår lite vad han tänkte, nog inte att det skulle komma ut precis så. Mm-hmm. Men den här Henrik, vad heter han då, som är gift med Malin Bajard? Henrik,
är det han som tävlar med Henke Larsson?
Ja, han gjorde det. Och nu är han med Jenny Strömstedt.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter efter den. Han pratar ju så här, Henrik, han pratar med ett otroligt magstöd alltid. Alltså, han pratar så jävla högt.
Alltså, du, alltså spot on. Ja. Otrolig imitation.
Tack.
Mm. Exakt han. Men han, du vet, de tog upp det här med han, den här, varför glömmer jag alla namn då? Men du vet, som hade, han som gjorde de här filmerna, filmen G och sådär.
Mm.
Ja, jag och så skrev Susanne Rauscher, Diane Rauscher och vem det nu var, en bok om honom, om att han begick övergrepp mot unga pojkar och hade fester och sådär.
Oh, fan.
Och var liksom lite groomy. Mm. Jag kan inte alla detaljer, men du vet. Det var inte en trygg miljö.
Nej.
För de unga pojkar som han filmade. Ja, och så gick han ut sen efter och sa, ja, det stämmer. Liksom.
Men,
jag var nog sådär. Det var... Jag ångrar mig och det var dumt och sådär. Du vet, alltså inte som... Vilket ju är liksom... Det är så man ska hantera det som gärningsman såklart. Men du vet, den där Henrik... Jonsson, Henrik Jonsson heter han.
Ja.
Henrik Jonsson bara... Han gick ut och erkände det här sen och liksom sa att nej, men de har rätt. Liksom, det är hedervärt, tycker jag.
Alltså, och det är ju hedervärt.
Nej, det kommer inte kunna vara det om han var...
Alltså, visst, det är ju fel att göra det, men det är också väldigt hedervärt att vara ärlig om det.
Erkännande. Well. Jag tycker ändå att det kan vara där vi har förväntansnivån, även om det är... Alltså.
Men jag förstår impulsen att säga det, för att man blir så, oj, det är ju ovanligt att någon bara, ja, jag gjorde det, det var fel.
Skönt, i den situationen, rätt grej att göra.
Verkligen.
Men liksom...
Eller hur? Roligt.
Det är liksom verkligen his honesty shines through. Liksom bara, men
hedervärt. I alla fall, livstidsfängelse. Efter att ha avtjänat 10 år av sitt straff så får Gary villkorlig frigivning.
Mm-hmm.
10 år. Det är väldigt lite när man är dömd till life. Han fick det för att han hade kommit in på läkarlinjen i Mexiko.
Mm-hmm.
Bra. Ge mig honom som läkare. Gud vad kul. Mm.
Och var en vit man, va? Tror jag vi får komma ihåg också. Det kan bero på lite grann.
Kanske det. När han hade tagit sin läkarexamen i Mexiko så åkte han tillbaka till USA och jobbade som läkare i stater som godtog hans utbildning. Mm. Han startade en egen läkarpraktik i Indiana 2001. Men 2 år senare drogs hans läkarlicens in på grund av tjänstefel.
Ja, det krävs rätt mycket för det, va? Visst är det så?
Jag vet inte. Men man kanske kollade på att okej, han är dömd också för kidnappningen av Barbara Mackle. Vi har lite...
Men jag kan inte tänka mig att han börjar jobba som läkare och vara en bra... Alltså,
men han har ju visat att han inte är redo att göra ett hederligt jobb.
Han har också visat att han inte är redo i huvudet.
Exakt.
Mm.
2006 greps han igen när polisen hittade 14 kilo kokain på hans segelbåt.
Nej!
14 kilo! It's like a small child.
Ja, men he's a hustler.
Mm. Han dömdes då till 5 års fängelse, men fick villkorlig frigivning igen inom kort. Och sen dess har han bott i Georgia. Mm. Familjen Mackle fick finbesök på julen 1968 när Barbara precis hade kommit hem. Då kom Richard Nixon dit.
Mm.
Han hade följt nyhetsrapporteringen och ville välkomna Barbara hem. Och kanske ta lite snygga bilder till tidningen om hon tror. Han föreslog för henne att hon borde skriva en bok om sin upplevelse. Och hon gjorde det 1971 tillsammans med en journalist från Miami Herald. Den fick titeln 83 Hours Till Dawn. Boken är det enda offentliga uttalandet som Barbara har gjort om sin kidnappning. Annars har hon hållit sig undan journalister.
Mm.
Maria skriver, jag lyckades inte hitta den som e-bok tyvärr. Då hade jag skrivit en mer utförlig beskrivning av fallet. Man bara, ja, det här var ju skitdåligt.
Jag fattar inte vad som hände egentligen.
Nej, det var en jättedålig beskrivning det här. Jag fattar ingenting.
Men jag fattar, hennes perspektiv blir svårt att beskriva såklart.
Ja, absolut. Men händelseförloppet har vi.
Men värdigt hanterat av henne.
Ja, men skönt.
Känns det som. Alltså inte för att det är fel att prata överallt hela tiden om man vill. Men att liksom vara så här också. Bara, nej men nu, det här känner jag. Jag gör precis så här, det blir så tydligt.
Mm. Det måste vara skönt också. Jag kan tänka mig att folk hör av sig till henne hela tiden. Och bara, får vi göra en intervju? Vi vill veta din historia. Bla bla. Att man bara då kan vara så. Vet du vad? Jag släppte en bok. Läs den. Hej då.
Mm. Mm.
Jag vill vara i fred.
Jag hänvisar till min bok.
Ja. Barbara Mackle gifte sig med, kan du gissa vem?
En Kennedy.
Stuart Woodward.
Nej, hon gjorde det.
Her best friend. Alltså jag får ändå lite gåshud.
Ja, det var fint.
Varför blev man så glad? Bara, ni sa att ni var bästa vänner, men ni skulle visa sig att ni kanske blev kära till slut.
Vet du vad, jag blev glad för att du har, hennes mamma hade rätt hela tiden.
Ja. A mom knows.
Exakt, nej, exakt. Don't tell a mom.
De gifte sig 1971 och de fick två barn tillsammans. Det är väldigt klassiskt. Nu har hon gift och två barn. Och de verkar ha varit väldigt lyckliga tillsammans i 43 år tills Stuart avled 2013.
Mm.
Och Barbara är idag 76 år gammal och bor fortfarande i Florida.
Barbara. Kingen.
Slut. Så jag ska ta lite källor också som Maria har använt. Hon kollade på en dokumentär som heter A Crime to Remember, säsong 5, avsnitt 2, Coffin for Christmas. Mm. Den finns på Discovery Plus. Och så har hon läst på Daily Star, Coastal Breeze News, All That's Interesting, news-journalonline.com och ABC News.
Snyggt.
Så det var det. Det här blev ett jättelångt avsnitt. Men
ja, det var det verkligen.
Vi hade kul och det slutade lyckligt.
Ja, det hade vi. Tack så mycket Maria och tack så mycket Eleanor.
Många tack.
Nu får vi säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så om man vill så kan man bli prenumerant. Det blir man på Acast Plus.
Ja, och vi kan hinta om att i sommar kommer måndagsavsnitten ta ledigt i några veckor. Men vi kommer fortsätta släppa Acast Plus-avsnitt hela sommaren.
Det kommer vi.
Så att ni är förberedda på det.
Yes. Bra. Vi har redan börjat spela in om de blir så jäkla bra.
Ja, det kommer vara. It's gonna be a summer.
It's gonna be. Okej, men vi hörs på torsdag eller på måndag. Ha det fint.
Ha det fint. Hejdå.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.